Hej och välkomna till Markets karriärspodd som vi gör ihop med Retail Recruitment. Jag heter Mikael Sydner och är kommersiell redaktör på Market. Och vad vore en karriärspodd utan Olle Mikkelsen som är grundare av Retail Recruitment? Välkommen hit, Olle.
Ja, tack så mycket. Vilket intro jag fick.
Ja, visst. Ja. Kanske blir bättre.
Ja, tack.
Vi startar starkt liksom.
Ja, ja, ja.
Du kände det. Mm. Lika välkommen är såklart dagens gäst Hanna Bergfeldt som är HR-chef på Eleganten.
Tusen tack.
Välkommen hit.
Tack.
Du utsågs ju till Sveriges bästa HR-chef i oktober.
Mm. Det stämmer.
Det är ett pris som delas ut av Sveriges HR-förening. Mm. Varför vann du det priset?
Oj, vilken svår fråga du inleder med.
Ja, vi är rivstartade här.
Ni är rivstartade, ja. Det var ingen mjukstart här.
Utan,
Nej, okej. Och då tänker jag att det är ju en sån där fråga som är så oerhört svår för mig att besvara. Mm. Jag tänker att det borde vara någon annan som svarar på det. Med det sagt så vill jag ju också säga att det är en fantastisk fin utmärkelse. Och jag känner mig extremt ödmjuk för att ha fått den. Framförallt när man ser på hela HR-Sverige som gör så otroligt mycket bra saker. Mm. Och då känner man sig lite liten i de sammanhangen. Mm. Men jag vill samtidigt säga att hur glad och stolt och tacksam jag är för den här utmärkelsen. Och som HR-chef så är man ju aldrig ensam. Utan det där är en utmärkelse som jag känner att jag delar med hela mitt team.
Hur många, ni har ett HR-team kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, hur många är ni där då?
Vi har, förutom jag själv som har ansvar för alla delar om man säger, så har vi två stycken som jobbar med ren HR. Mm. Sen har vi tre stycken som jobbar med personaladministration och lönefrågor. Och så har vi två stycken som jobbar med people development eller utbildning. Mm. Så med tanke på hur stora vi är, 3200 anställda, så är det ett ganska litet HR-team. Och därför så känner jag att det här, den här utmärkelsen, den delar vi verkligen på. För vi är ett litet, naggande gott gäng som gör vårt bästa varje dag. Men det betyder ju också att många av HR-frågorna, de ligger ju ute i linjen hos våra ledare i olika varuhus och butiker.
Mm. Är det en del av filosofin att involvera dem i HR-arbetet?
Ja, nej men verkligen. Mm. Det skulle inte fungera annars. Och det betyder ju att en sån här utmärkelse, den delas ju även med våra ledare skulle jag säga.
Du, för de som inte känner till det, vad var kriterierna för att bli årets HR-ledare? Hur väljs man ut eller vad?
Oj, vad svårt, Olle. Ja. Va? Det här var ju inte jag alls beredd på.
Nej, men på ett ungefär. Det var inte exakt
ett ungefär.
Sådär. Eftersom det är ju för verkligen hela Sverige. Det är ju inte retail-specifikt utan Nej. Det är ju ändå HR-förening. Men vad,
Man ska ha gjort någonting för att förändra. Mm. Man ska ha gjort avtryck. Och sen kommer jag inte ihåg exakt de här kriterierna. Så det skulle jag ju vilja läsa på i så fall. Ja. Men jag tror att de lyfte upp att jag hade försökt skapa en förändring i vår organisation. Och vi är inne på en resa skulle jag säga. Vi är inte helt klara och framme och kan checka av liksom att allt är perfekt.
Men blir man det?
Nej, jag tror ju inte det. Men vi är på en resa och vi har försökt, om man tänker på HR-avdelningen, så har vi försökt att gå från att vara lite reaktiva till att bli mer proaktiva. Ja. Vi har försökt ta nya grepp och digitalisera en del av våra utbildningsinsatser. Och vi har jobbat ganska hårt med att de här frågorna som handlar om vad vi vill stå för som arbetsgivare. Och att vara en inkluderande arbetsgivare.
Men det är lite så, det är det de har tittat på vid sidan av då. Inte på dig specifikt som du säger, utan lite hur ser man effekten av det ute i organisationen helt enkelt? I form av hur medarbetare mår och bete sig och sådär. Då,
jag hoppas så otroligt. Ja, det tror jag.
Häftigt.
Det var en omfattande process i alla fall och jag är jätteglad att man kom igenom den där.
Det är ett gott kvitto trots allt, även om det är ett HR-team. Så det är klart, det är väl ändå att få ett kvitto på att på rätt väg.
Ja,
det tar aldrig slut, men det är väl också ett kvitto för tillbaka in i organisationen, inte bara HR-teamet, utan liksom för hela företaget såklart.
Att ja, men precis.
Vi har, får liksom extra stolthet.
Vi gör en del bra saker.
Uppmuntran också i ens eget arbete, att vi har gjort något bra och vi fortsätter med det.
Ja, men precis så. Exakt så känner jag att det är. Mm. Både jag i liksom min egen roll får en liten boost att vi kan göra mera saker. Och teamet har vuxit fantastiskt och blivit stolt över det här. Och så hela Elgigantens ledare, men även medarbetare såklart.
Ja. Men du är nog lite blygsam, för jag kan ju inte se direkt att du har skrytit om det.
Nej.
Det får man nog våga göra lite ändå, trots att även om det är ett teampris, att det är, tycker jag du ska vara väldigt stolt.
Ja. Ja, men stolt är jag.
Inte skryta om det. Nej.
Jag tror inte att jag är den typen. Det är nog det ena. Och det andra är att jag känner att HR Sverige är så pass duktiga. Mm. Och jag tycker att det har hänt mycket i HR Sverige de senaste åren.
Ja.
Jag följer fantastiskt många och blir så inspirerad och imponerad i det dagliga.
Mm.
Och då är det lite svårt att vara skrytsam faktiskt. Ja. När man inte
men det är väl det som är bra att...
Man kan ju skryta lite fint.
Så. Lite fint.
Ja, men det är skryt man fint. Jag tycker att det är det jag gör nu.
det som är... Kan jag väl också säga en reflektion till att det är ju ändå mycket konkurrens inom retail, men också mycket samarbeten och man ser ändå liksom vad är bäst för branschen. Nu kan man samarbeta för att attrahera fortfarande bra människor till branschen.
Exakt.
Ta lärdomar och utbyta erfarenheter. Så att det,
verkligen, verkligen.
Men om vi tar den här lite mjukare frågan eftersom vi börjar så hårt.
Ja,
när kom du till Eleganten?
Jag kom till Eleganten april 2017.
Vad var det du såg då? Var det någonting du kände direkt? Eller gjorde du någon slags inventeringsarbete och se vad är det vi behöver göra här?
Ja, men det gjorde jag. Jag kan väl börja med att säga att jag kom till Elgiganten i en form av förälskelse. Jag hade förälskat mig i de personer som jag hade mött. Och allt det bra som Elgiganten har gjort. Det finns så otroligt mycket bra saker som jag tror att gemene man inte känner till.
Mm.
De flesta känner till att det är stora blå lådor och det är massa produkter och det är låga priser och allt det där. Och så fick jag träffa flera personer.
Nu kom skrytet.
Ja, men nu får du inte... Nej, nu. Det skulle du inte säga nu. Jag satt bara och njöt här.
Nej, men det var väl ingen skryt. Nej, för det tror jag att alla känner till.
Ja.
Det känner alla till. Men det alla inte känner till, och här kommer skrytet, det handlar ju om allt bra man gör i övrigt.
Ja.
För det kände jag faktiskt inte till.
Nej.
Utan vad man står för och den interna stoltheten och hur duktiga medarbetare och ledare som finns i Elgiganten. Och jag måste säga att jag kände inte riktigt till vilka man var som arbetsgivare. Det var inte riktigt tydligt. Och det är ju en del av den här resan som vi har påbörjat, att göra det tydligare. Vad står vi för? Vad vill vi stå för? Och vilka är vi som arbetsgivare? Så det var en del. Den andra delen av inventeringen, det var ju att vi faktiskt rent krasst kunde se att det fanns en obalans i könsfördelning i våra butiker och varuhus. Kanske som ett arv av en bransch i hemelektronik, och jag tror att det speglar ganska mycket av de som söker till oss också.
Ja.
Men vi ser ju ett behov av att få en bättre balans.
Så man får ställa den frågan, men kände du av någonstans att det kunde vara lite grabbigt till och med? Eller?
Ja, det tror jag absolut att jag kunde känna av. Inte så att det kanske var i dags dato, men jag kunde känna att det fanns ett arv med att det kanske finns en grabbig jargong och kultur. Och det har vi jobbat väldigt strukturerat med. Att vi ska behålla det här roliga, härliga, gemenskapen, humor. Men att man kan också ta sig från ett ställe till att känna att man är på 2019 nu då, som det handlar om.
Ja.
Och det har vi pratat mycket om med både ledare och medarbetare. Men hur gör man för att göra den resan om man själv kanske har varit en del av en annan kultur? Ja. Hur tar man på sig en ny kavaj? Ja. Det som kändes så naturligt för några år sedan är lika daterat idag.
Ja, det gäller ju det. Och jag vet inte hur ni har gjort det här, men när jag var några år på Willys så hade vi egentligen samma problem. Att vi hade ju 80-90% var ju män på ledande positioner. Och sen helt enkelt så samlade jag alla de få kvinnliga cheferna. Och vi konstaterade att annonserna när man söker folk till Willys var, de var skrivna utav män för män.
Just det. Ja.
Och då sa ju tjejerna sen, men jag skulle aldrig söka det här jobbet. för man läser ju på olika sätt och hur man uttrycker sig. Så när vi tvistade om det så såg vi faktiskt en liten tendens. Jag vet inte om ni har tänkt så långt än att...
Jo, men vi har faktiskt gjort det. Vi har försökt se över annonserna och jag tror att vi kan göra ännu mer på dem. Men jag tror också att det handlar om hur blir det när man sen kommer som kvinna till våra varuhus. Vad möts man av? Går det i linje? Hur får vi de tjejerna som jobbar hos oss att trivas? Så det handlar ju liksom om så många delar när man ska se på.
Ja, nej, man lurar ju inte någon i längden, utan det är ju gäller att leva upp till det sen, som du säger, när man träffas live. Om man inte gör det äkta så märks det, utan gör det äkta så är det inga problem, tror jag.
Är det svårt att rekrytera kvinnor till elektronikvaruhus?
Ja, men det är svårare än att rekrytera män. Det måste jag ju säga. Vi får färre sökande till vår bransch. Och man söker sig gärna till klassiska tjänster. Om vi säger att vi söker personal till lager, då är det män som söker i större utsträckning. Och söker vi till kassa så är det kvinnor som söker i större utsträckning. Och jag tänker att det är dels ett jobb som vi har att göra internt, men det är ju jättemycket en fråga som är för samhället i stort.
Ja.
Jag kan berätta om ett exempel när jag var i ett av våra varuhus och praktiserade. Och då kom det in en kund, och det är klart att han såg ju ingen skillnad på mig eller min manliga kollega som står bredvid, för vi har ju våra skjortor på. Och då säger han, beauty or smartness? Och ni kan ju tänka vem han pekade på, till vilket
benämning. Det blir ju väldigt svart på vitt där ändå. Men det var ju ärligt, men väldigt, jag förstår.
Och det blir ju svårt att hantera. Ja, man vill ju ha en slagkraftig kommentar där, men vad säger man när en kund kommer in och säger så?
Ja, vad säger man?
Ja, vad säger man?
Jag tror att jag blev rätt ställd, tror jag.
Jag blev rätt ställd. Ja. Jag blir fortfarande ställd när jag tänker på det. Men jag tänkte att det var en bra erfarenhet för mig, för det är klart att många av de kvinnor som jobbar i våra varuhus möter det oftare än vad jag
gör. Det blir ju ändå att så är det faktiskt. Det var någon som faktiskt sa det, som ändå finns där då, helt enkelt. Och hur bemöter man det? Det går ju inte riktigt.
Nej, man famlar lite och så tänker man, gav han mig en komplimang just? Och så kommer man på efter ett tag, nej, men det var det nog inte.
Nej, precis.
Men det är väl också något som jag förstår att ni jobbar med, det är ju mycket intern rekrytering då, att eftersom det är då färre tjejer så har ju man en möjlighet ändå att kanske fokusera lite extra på dem, att ge dem mer möjlighet att växa inom organisationen.
Ja, men det gör vi.
Det är svårt att rekrytera utifrån.
Ja, men det gör vi, och absolut. Vi försöker att få in fler kvinnor och låta dem växa internt. Och samtidigt så ska det inte vara en kvotering på det viset i våra roller. Men vi jobbar med både en fokusgrupp där vi tittar på kvinnor hos oss. Och vad är det som vi behöver jobba med? Allt ifrån vid rekrytering, utbildningar, men också om det är jargong eller sexuella trakasserier eller vad det kan vara för någonting. Så vi har jobbat hårt med det.
Men någon mer? Du har nämnt två områden som du inventerade, så att säga.
Ja, just det.
Var det någonting mer där i den fasen som du gjorde?
Ja, och jag kanske nämnde det då, men jag kanske inte berättade så mycket mer vad det handlade om. Men det som jag inventerade och såg, det var att vi jobbade ganska reaktivt på att hantera frågor eller problemställningar eller vad det nu kunde vara för någonting. Och jag såg ett behov av att bli mer proaktiva och att jobba mer förebyggande. Så vi har, utifrån det perspektivet, så hade vi en ganska härlig process, får jag säga, när vi tittade på vad skulle vi göra om vi hade HR i världsklass. Vad skulle det innebära? Och så har vi såklart inte alla de möjligheterna, men om vi ändå låtsades att vi hade möjligheterna, vad skulle vi i så fall göra? Vad innebär det då? Och så har vi plockat ut det och så har vi försökt att göra det som vi faktiskt kan göra. Och det har inneburit att vi har gjort en studio på vårt kontor. Så har vi en studio där kan vi spela in webbinarium eller digitala sändningar för att nå ut till vår personal på ett bättre sätt. Vi har i dagsläget 170 plus enheter. Så det är klart att det är en utmaning för oss att nå ut till alla våra medarbetare. Och genom de här digitala satsningarna så gör vi det på ett bättre sätt. Och vi har försökt också att jobba med att utbilda våra ledare och medarbetare för att problem till exempel inte ska uppstå. Att man ska känna sig säkrare i sin roll. Och
det är klart, ni kunde se x antal återkommande problemområden hela tiden. Så det är bättre att det här kan vi nu faktiskt börja förekomma med snarare än att man svarar på det varje gång. Och det handlar väl om att utbilda chefer eller klä på dem i kunskap. Eller
exakt, precis. Så det var två av de områdena. Det tredje området som jag också nämnde, det handlade om att inventera vilka är vi som arbetsgivare. Och framförallt, vilka vill vi vara? Och då tänker jag att vi har pratat om låga priser och ett stort utbud av produkter. Och du sa att det var skryt. men om vi säger så här, att jag tror att som arbetsgivare idag inom retail, så kan ju vi säga att vi har bra lön och vi har bonussystem som är förmånligt och vi har friskvårdsbidrag. Men jag tror ju rent krasst att det är hygienfaktorer i dagsläget. Det är ingenting som
nej, nu är det ju numera. Det är liksom, det tar man för givet.
Exakt. Och så tänker jag att den här tekniska och digitala utvecklingen går bara fortare hela tiden.
Mm.
Men så kan man ibland behöva bromsa upp och titta på vad är det vi jobbar med egentligen? Vad är det som ska göra en skillnad för våra kunder? Ja, men det är våra medarbetare.
Mm.
Och vilka är vi då för våra medarbetare? Mm. Och det har vi jobbat med. Vi har satt upp vad ska vi stå för som arbetsgivare på Elgiganten. Och då kopplar vi ihop det med medarbetaren. Ja, men vi vill att alla våra medarbetare ska känna att de blir sedda. Att de blir sedda för den de är. För det de gör. Att deras bidrag är viktigt i vår organisation. Mm. Att allas bidrag är viktigt. Det tror vi är så viktigt för gemene man. Den andra delen det är att vi vill att alla hos oss ska erbjudas utveckling. Och inte bara utbildning utan kanske utveckling i sin person. Att man ska bli en bättre version av sig själv imorgon än vad man var igår. Men kanske också en karriärutveckling om det är det man önskar. Och så sist men inte minst, det handlar om gemenskap. För den var tydlig för mig att den var väldigt stark i Elgiganten för de allra flesta. Men som retail generellt så har man en relativt hög personalomsättning. Man har medarbetare som ibland jobbar deltid varannan helg medan man pluggar eller vad det nu kan vara. Hur säkerställer vi att de är inne och inkluderar
det? Gemenskapen.
Ja. Och det är så viktigt för att man ska trivas på jobbet. Så det låter så enkelt och banalt, men det är så viktigt.
Ja, utmaningen är väl alltså, hur får man till det här, inte bara som en one-timer, nu gör vi en jättesatsning, utan nu ska det ju någonstans leva efteråt. Och det tror jag väl, det blir jag jättenyfiken på att höra. Förhoppningsvis också lyssna också. Hur säkerställer ni detta nu i vardagen då? När ni har gjort den här resan eller vissa förändringar. Hur kan ni mäta det idag att det har blivit bättre eller annorlunda?
Vi följer ju alltid upp. Vi har ju en medarbetarundersökning som vi alltid följer upp. Och vi hade, det här, nu kommer skryt igen då. Nej, men vi hade 95% svarsfrekvens på den.
Ja, det är bra.
Och 3200 anställda inom retail så är 95% fantastiskt bra.
Ja.
Och det tycker jag tyder på ett engagemang. Våra medarbetare vill göra sin röst hörd.
Mm.
Och vi följer ju upp och ser på vad är det de säger, vad är det de tycker, vad är det de tänker.
Mm.
Så vi följer ju naturligtvis upp de här delarna. Men vi ser ju också på andra KPI:er naturligtvis som jag tror att nästan alla HR.
Det kan vara sjuktal eller personalomsättning eller hur många internt tog nya tjänster och så vidare.
Precis. Så att vi följer upp de här frågorna hela tiden och våra ledare har en sån medarbetaren i fokusplan där de ska titta på vad gör jag i mitt varuhus eller min butik för att säkerställa att mina medarbetare känner sig sedda.
Mm.
Att de erbjuds utveckling. Eller att de ingår i vår gemenskap.
Men var detta någonting du fick med dig i den anställningen? Att man hade den förväntan på det? Eller var det något som du såg då när i din inventering? Att här kan jag ju verkligen vara med och bidra. Här kan jag skapa skillnad. Eller var det en mix eller hur?
Nej, men det var kanske en mix. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej. Det är så svårt att se sådär i backspegeln. Ja. Vad började och vad slutade och så. Jag tror att det bara började på en resa.
Ja.
Men för mig så var det ju framförallt en reflektion när jag kom in i Elgiganten och kände att ja, men här finns det ju så otroligt mycket bra. Varför känner jag inte till? Det. Det var det ena. Mm. Det andra var att jag tittade på externa undersökningar när man tittar på vad är viktigt för människor i jobbsökartankar. Vad är det man söker då? Och vad är det som är viktigt förutom lön? Och då är det ju de här delarna. Och därefter så involverade vi, vi hade en workshop med vår ledningsgrupp. En hel dag workshop där vi verkte ur oss idéer och tjabblade om vad vi skulle prioritera. Och därefter så har vi involverat våra ledare också i en workshop så att det här skulle vara förankrat och kommit fram till de här tre områdena.
Mm.
Och så jobbar vi naturligtvis för att hålla det vid liv och att alla ska uppleva det.
Nej, men jag kan väl tycka spontant när du ändå säger att Elgiganten syns ju mer faktiskt sedan en tid tillbaka.
Mm.
För det, jag tror som du säger att man varit inte så bra eller omedvetet dålig eller hur man skulle tycka det på att faktiskt tala om att man är en bra arbetsgivare.
Ja.
Det är tryggt att vara så, så det finns utmaningar att ändå våga skryta kring det.
Ja.
Så att, ja, men det tycker jag, du är här som gäst idag och Niklas har ju varit här som gäst också.
Ja.
ni har vunnit lite priser bägge två.
Ja.
Så att, ja.
Och inte bara vi, utan det är ju många i vår organisation. Ja. Vi har franchisepris och vi har marknadspris. Mm. Vi har vunnit massa priser. Mm. Och det är ju såklart en fin bekräftelse på att vi gör någonting rätt.
Ja.
Men jag tror att det som jag vill fokusera på, det är så mycket mer än en employee branding-kampanj eller en annonsering. Ja. Sådär. Jag vill att det ska komma inifrån och ut. Mm. Men vi får inte vara rädda för att berätta för andra.
Det är vardagssuccéerna som görs.
Ja, men dels det. Och sen vad vi vill stå för. Sen lyckas vi inte alltid, men det här är det vi har bestämt att vi vill stå för.
Mm. Hur har det landat då?
Det har landat bra, tycker jag. Jag tycker att vi har ledare som framförallt är superduktiga på att få det här att bli verklighet. Mm. Och vissa behövde ju inte göra någon förändring alls. De var ju redan skitduktiga på det här, för att tala klarspråk. Mm. Och andra har kanske fått sig en tankeställare.
Ja.
Så det tycker jag.
Men har det inneburit att vissa ledare faktiskt känt att nu blir det så väldigt tydligt vad kulturen står för, här vill inte jag vara kvar, eller liksom har man mer, blivit ännu mer taggad, eller har ni märkt av någonting i?
Nej, jag tror faktiskt inte att jag märkt att någon skulle vilja sluta på grund av det. I så fall har de hållit det för sig själva. Men det tror jag faktiskt inte. Däremot så tror jag att vi har blivit tydligare med hur vi vill bete oss. Ja. Det här med hur beter vi oss mot varandra? Vilken jargong har vi? Och det är klart att det har inneburit att vi ibland har tagit konsekvenserna av att vi har tagit ställning.
Mm.
Om vi uttrycker det så.
Ja.
Mm.
Är det något som har blivit genomsyrat ordentligt också, det här med beteendet mot varandra? Känner du det att det finns ett sätt, jobbar man inom Eleganten så uppför man sig så här?
Ja, jag skulle vilja att det var så. Vi är på en resa dit och jag tror att vi på väldigt många enheter har det så. Men sen så är det där som utmaningen när man jobbar med den här typen av frågor eller kultur, det är att när vi har varuhus och butiker så spridda över hela landet, så kan det ibland finnas enskilda varuhus eller butiker där man har som en egen kultur, att det har blivit så.
Ja,
och det handlar ju om att det är ju det som är vår stora möjlighet att försöka få det här att bli en och samma. Att man som kund ska uppleva att man kommer till oss.
Nej, jobbet har ju aldrig slut. HR-jobbet eller vi jobbar, det är ju människor det handlar om, och det händer saker.
Ja.
Så det är aldrig slut.
Nej.
Men var får du all energi ifrån då?
Oj. Ja. Av att jag jobbar med de här människorna. Jag tänker, vilken dum fråga, Olle. Det var det enklaste av det alla.
Ja, det var bra att du svarade.
Jag jobbar ju med de här människorna. Man kan inte få annat än
för energi. Mycket energi.
Ja. Nej, men man får massa energi.
Ja.
Det är hur kul som helst.
Ja.
Vi har så mycket att vara stolta över. Och vi har så mycket kvar att göra.
Mm.
Så det är nog där jag hämtar min energi, skulle jag säga.
Men är du ofta ute i varuhusen, butikerna?
Jag skulle vilja säga att ja, det är jag. Men nej, vet du, jag har ett dåligt samvete där. Det handlar ju om att prioritera och finnas till på alla platser. Mm. Och där räcker inte jag till alltid. Jag är ute i varuhus och butik så ofta som jag kan. Men jag önskar att det vore ännu oftare. Och framförallt att jag kunde vara lite mer spritt över landet. För det är ju klart att det är lättare för mig att svänga förbi i vår Barkarbybutik eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Ja, det är väl de här som du sa innan, de här 170 arbetsställena där Östersund, ingen av vägarna förbi Östersund, för det ligger liksom inte på vägen till någonting.
Nej.
Och då är det lätt att de får inte så mycket besök och kanske då utvecklar en annan sorts kultur.
Ja, precis. Just där har jag ju faktiskt varit två gånger då,
men
ofta så kommer man ju med att man har en agenda när man kommer.
Ja.
Jag skulle kanske önska att jag hade möjlighet att komma på besök utan att ha en uppgift, att faktiskt bara vara där och lyssna.
Mm.
Men jag har ju som sagt praktiserat i några varuhus. Mm. Och det handlar ju om att lära känna verksamheten och se verkligheten för våra medarbetare.
Mm. Mm.
Så
just
är
det.
Mm.
Men du har ju, alltså det har varit ganska intensivt då, kan man säga, apropå din fråga om energi där också. Att du börjar 2017 med det här uppdraget.
Ja.
Och du har angett ett antal saker här som du har börjat jobba med och som du har tittat på och analyserat och vill ta vidare.
Mm.
Hur långt tycker du att du har kommit? Har du kommit ungefär, eller har ni kommit en sån bit på väg med de här frågorna som du tycker att ni borde ha kommit? Eller tycker du att, har du bråttom? Vill du att det ska hända mer?
Ja, men jag är en väldigt rastlös person.
Mm.
Eller rastlös kanske inte är rätt uttryck, men jag är ganska otålig. Jag får ofta höra att Hanna, du verkar så lugn. Och du låter så lugn. Och så är jag inte det på insidan. Det är där en svår kombo. Så jag är otålig. Och då tror jag att du kunde ha ställt vilken fråga som helst. Jag tycker aldrig att vi har kommit tillräckligt långt. Jag tycker alltid att det finns hur mycket mer som helst att göra. Och det kanske är det som vårt samtal inleddes med när du sa att ja, men man får skryta lite. Mm. Ja, men det kanske handlar om det att jag ser ju hela tiden vi behöver göra här eller här eller här. Mm. Och jag har kanske svårt att stanna upp och då tänka till och klappa mig på axeln och säga vad mycket bra vi har gjort. Mm. Ja, jag har svårt att definiera hur långt vi har kommit, men vi har massor kvar. Det tar liksom inte slut.
Men om du ändå tittar tillbaka under de här två åren då, så känner jag, ja, men vi har faktiskt gjort en del. Du kan pricka av en del saker på listan, eller?
Ja, nej, men det tycker jag absolut. Ja. Och man får ju sätta det i sitt sammanhang. Mm. Våren 2017, kommer ni ihåg? Det var GDPR, det var hashtag MeToo. Mm. Det var ju för fasiken hur mycket som
hände. Jag tänker mer på fortfarande glömmer när du säger detta. Ja, det var det då hände, ja.
Det var ju då det hände.
Ja. Det känns som att det var senare.
Ja, verkligen. Ja. Ja, så ska man hantera det i vardagen. Och
ja, men det är ju mycket som händer. Och så samtidigt så tänker jag att vi har ju inte ens benämnt att vi jobbar också mycket med det här som handlar om att vara mer än bara ett jobb hos oss på Elgiganten. Som kanske inte är ren HR-fråga, men det som är viktigt för oss, eller det som är viktigt för våra medarbetare, är viktigt för oss. Och det kan vi också se nu i den här tiden av klimatdiskussioner som har varit. Eller, det är många frågor som har dykt upp i samhället som är relevanta att diskutera även för oss. Och vi vill ta ställning och vi vill att våra medarbetare ska känna att vi står för bra saker. Mm. Så bortsett från det som jag pratade om, bli sedd, gemenskap och utveckling, så har vi också tittat på vad är viktigt för våra medarbetare när vi är en aktör i det stora retail-Sverige. Mm. För är man stor måste man vara snäll, var det någon som sa någon gång. Och där har vi försökt ta ställning, allt ifrån att titta på det här med digitalt och tekniskt utanförskap. Vi tog fram en rapport för ett antal år sedan, har gjort det årligen, som handlar om just det tekniska och digitala utanförskapet. Mm. Och först i år som vi har vågat prata om det, eller vågat och vågat, men det är först i år som vi har pratat om det. Och det skapar också en stolthet hos våra medarbetare och en känsla av att vi står för någonting som gör att det är mer än bara ett jobb.
Men jag tror det är viktiga frågor hos kandidaterna att man vill veta vad står företaget för?
Ja.
Visionen, vad vill man mer än bara sälja varor?
Precis.
Ja, och man kan ju titta på de här universumsundersökningar där de har frågat studenter om vilka favoritarbetsgivarna är.
Ja.
Och inom retail har det alltid nästan varit H&M och Ikea.
Ja.
När tror du att Eleganten finns där?
Ja, det handlar ju om när vi anmäler oss att gå med där i universumsmätningar. Det är ju en sån där man behöver tala för.
Att liksom Eleganten blir någon slags... Ja, men det är en attraktiv arbetsgivare ute bland dem som liksom vill in...
De har ingen aning om hur du jobbar där, men där vill jag jobba.
Ja.
Någonstans har de ju ändå förmedlat någonting.
Att varumärket tydligt ändå står för något som... Ja, men där vill man ju jobba.
Ja, och det är ju den resan vi är ute på. Ja. Sen kanske vi borde anmäla oss till såna här mätningar och tävlingar när det gäller sånt.
Ja.
Det kanske absolut vore relevant. Mm. Så det kanske vi ska göra. Det var ju en bra idé.
Ja. Nej, men det är då man har lyckats att nu ska jag ut och söka jobb. Och det är egentligen jag jobbar på. Jag har ingen aning, jag känner ingen där. Men det känns bra, det verkar roligt.
Ja, men det är ju målet för oss. Vårt mål är supertydligt. Ja. Mitt mål är supertydligt. Vi ska vara den bästa arbetsgivaren i vår bransch. Mm. Det finns inget annat för mig.
Menar du bransch, hemelektronik eller retail?
Retail.
Mm. Det är bra.
Mm, det är bra.
Ja, man måste ju satsa högt.
Ja, det är precis.
Världsklass.
Upp med ribban, liksom.
Ja.
Så ändå mer skryt tycker vi.
Ja.
Men om man som person då känner att det här är ett bolag jag kan göra karriär på. Hur ser den, vad möts jag av då? Om jag känner att, om jag frågar dig, hur gör man karriär på Eleganten? Vad är man för typ av person då?
Ja, men som person så är man ju en person som står för sunda värderingar. Och det är klart att alla tycker att de står för sunda värderingar. Men hos oss ska man vara ansvarstagande, engagerad och effektiv. Och det menar vi på riktigt.
Mm.
Och sen ska man stå för att vi har ett inkluderande arbetssätt. Att vi har respekt för varandra. Mm. Och att man vill göra sitt bästa varje dag. Mm. Det är sådana här grundläggande. Och det kanske inte är så unikt för oss. Men vi menar det på riktigt. Och vill man lyckas hos oss, vill man göra karriär, då finns det inga hinder. Det finns bara möjligheter.
Ja, vi har ju Niklas som ett ganska bra exempel.
Exakt.
Typ.
hur bra exempel som helst. Ja. Han började som deltidssäljare hos oss för massa år sedan. Han är ju fortfarande ung och fräsch, men det var många år sedan han började som deltidssäljare. Ja. Och så har han varit i otaliga positioner och nu är han en otroligt uppskattad vd för Elgiganten.
Hur startade din egen karriär?
Min egen karriär startade som så mycket annat, som ett bananskal skulle jag säga.
Varför är det alltid så?
Men det är uppenbart, är bananskalen de bästa karriärerna.
Ja, är det så? Ja, jag vet inte. Men det blir ju så lång historia. Hur ska jag göra den här historien kort för att det inte ska bli ointressant? Men jag kan väl kortfattat säga att jag sökte jobb på en som flygvärdinna faktiskt. Det var 4000 sökande och jag upplevde att jag blev otroligt dåligt behandlad i den ansökningsprocessen. Så sen när jag erbjöds jobbet, då kände jag att nej, men där vill ju inte jag vara. Det har jag ingen lust med.
Och intressant, man ändå söker flygvärdinnor som ska stå för någon form av bemötande och serviceklass. Ja. Och så har man en rekryteringsprocess som var intressant.
Nej, men det här var på 90-talet. Ja. Jag tror att det var en helt annan, liksom, det var 4000 sökande. Så man hade liksom möjlighet att vara lite mer krass mot sökande. Mm. Och det upplevde jag att man var. Och jag tog inte jobbet, utan jag tog ett annat jobb som flygvärdinna faktiskt. Och sen finansierade mina studier genom att flyga och plugga samtidigt. Mm. För då bestämde jag mig för att det här skulle jag kunna gjort annorlunda. Mm. Så här skulle jag inte vilja bemöta en kandidat. Och det här blir ju ett arbetsgivarvarumärke för dem som har varit avsändare nu. Så det sådde ett frö till mig.
Intressant. Ja.
Sen pluggade jag och sen hade jag turen att få ett jobb väldigt tidigt. Och jag tror att det också var tur att det kanske inte var den bästa upplevelsen som jag hade. Men jag har ju tagit med mig erfarenheterna.
Men det var HR, alltså första jobbet inom HR?
Ja, verkligen. Jag var ut där och skulle sänka allas löner och allt vad jag fick för uppdrag. Det var fruktansvärt. Men det är ju en erfarenhet man tar med sig. Ja. Och när jag fick nästa jobb, då hade jag ju ännu mer tur. För då fick jag den bästa chef som jag nästan någonsin har haft. Nu tycker jag ju Niklas är i klass med honom då. Och en person som verkligen trodde på mig. Mm. Så att när jag kände mig som en tvärhandhög tjej med hästsvans, så fick jag stora skor att fylla. Och jag jobbade jättemycket för att göra det. Och sen på den resan är det. Sen har jag liksom haft lite bananskal vidare.
Därför. Frågan om det bara handlar om tur egentligen hela tiden. Kanske är lite skickligt också. Men hur länge har du varit inom retail? Alltså HR inom retail?
Inom retail har jag varit i, nu är det nog 6 år.
6 år?
Mm. Ja. Jag var i finansbranschen i 9 år. Och så lite IT.
Men, och vad är de stora skillnaderna att jobba med HR i en väldigt skilda bransch, tänker jag?
Ja, det är faktiskt stor skillnad. Ja. Det skulle jag säga. HR är ju alltid HR. Men skillnaden är ju det här med hur man når ut. Att nå människor som inte sitter framför en dator hela dagarna, eller där man spontant kan kalla till ett möte, utan att man har medarbetare som är ute i den riktiga verkligheten, skulle jag vilja säga, möter kund. Att få sändningstiden där, att få gehöret, eller en verklighet som är öppen 7 dagar i veckan. Mm. Det är ganska stor skillnad. Och så också en verksamhet där inte alla jobbar heltid. Där inte alla stannar liksom x antal år, utan det kanske är ett extrajobb bara för en del. Medan de som jobbar extra är precis lika viktiga för oss som de som jobbar heltid.
Men det känns som att du har också fått en bra utveckling på HR generellt. Att du bytt bransch. Ja. Du har också utmanat dig i ditt HR-arbete och utveckling.
Ja, verkligen. Det tror jag. Ja. Jag kom in i finansbranschen när vi skulle bygga, etablera och rekrytera. Ja. Och sen så blev det ganska snabbt och vi skulle göra precis tvärtom. Ja. Så det blev ju en väldigt bra HR-skola, skulle jag säga. Bättre än all annan utbildning. Mm.
Mm. Vad har du för egna planer och ambitioner då? Om du nu vill berätta det. Kanske
karriärmålen. Ja, nej, men vet du, jag tycker att jag har världens bästa jobb. Och det menar jag verkligen på riktigt. Men det är klart att jag har tyckt det nästan i alla jobb som jag har haft. Att jag har haft väldigt mycket. Jag har verkligen trivts. Mm. Men för mig är det viktigt att trivas. Och det kanske är det som gör att jag upplever att jag har haft tur. Och det är lite bananskal. Därför att om jag inte trivs, då är inte jag kvar. Utan då spelar det inte mig så himla stor roll. Om jag steker hamburgare eller vad jag gör för att få mat på bordet till mina barn. Men jag kan inte vara någonstans där jag inte känner att jag har det bra. Mm. Och med det sagt så har jag kanske inte några planer på att byta roll. Men jag har ett drömjobb. Ja, så, spännande. Eller hur?
Vad är det då?
Ja, nu är ni nyfikna. Ja. Men om jag inte skulle jobba med HR, då skulle jag vilja jobba i radio. Jag skulle vilja jobba som radiojournalist i typ Ring så spelar vi.
Ja, men det här är ju perfekt. Nu har vi ju börjat.
Det
kanske finns några scouter där ute.
Är
som,
det vägen till
Ring så spelar vi? Ja, det är,
ja, men tänk er själv att börja lördag morgon med att prata med människor som... Ja, nu ringer,
Nu, det gick fort.
Vart ringer det någonstans?
Ja, det ringer.
Det ringer. Det är som Ring så spelar vi.
Det här med teknik, det här är ju min teknik. Helt plötsligt ringer min klocka.
Ja,
och jag vet inte hur det gick till.
Men det var ju nästan så att jag ville svara det. Hej, var ringer du ifrån?
Jag var så skumt.
Det var faktiskt en rekryterare som ringde som jag känner. Så att han kanske lyssnar på det här avsnittet.
Han fick en vibb.
Ja, det var lite en rolig twist.
Skämt åsido. Jag ska nog fortsätta där jag är. Men det hade, jag tänker mer att bara få... jobba med det som alla tycker är så härligt och bara prata med människor som är glada.
Du ser framför dig att sitta med en god kopp kaffe och det är lite tidigt att prata med mysiga människor. Men jag tror att det märks om inte HR tycker det är roligt. Det slår ganska hårt på organisationen ganska snabbt,
såklart,
tror jag.
Såklart.
Om inte HR är liksom glada och pigga och framåt.
Men HR på något vis ändå förändras ganska rejält. Alltså när du och jag var unga, det är några år sedan, Ola, eller hur?
Ja, tydligen.
Ja, det hette ju personalchef.
Ja, det är ju skillnad.
Det handlar om regler och paragrafer.
Ja, verkligen.
Och HR idag, det är någonting
helt annat. Ja, det är det. Mm.
Och ändå tror jag att vi är på en resa även där. Jag tänker att man pratar personalchef, så pratar man HR. Nu är det lite people development eller people-perspektiv. Mm. Och jag tycker att det är i förändring och det är jättespännande att hänga med om man nu lyckas hänga med.
Ja, det utmaningen är att det går inte, innan så kunde man mer behandla alla på samma sätt samtidigt. Det går ju inte, nu är det mer individanpassat och det är som utmaningen, men också de som gör det lyckas ju.
Ja.
Men det är en utmaning.
Ja, men absolut. Och framförallt tänker jag i den här tekniska och digitala utvecklingen och hålla fokus på både det men också människan i det. Mm. För det är ju ett perspektiv som man liksom inte kan ta bort, framförallt.
Men hur håller du dig själv uppdaterad med just typiska HR-frågor? Alltså ditt område, så att säga.
Ja, dels är jag en bokmal, sådär. Men det är inte alltid att jag läser facklitteratur, sådär. Mm. Men jag lyssnar en del på poddar. Så det kanske jag kommer att lyssna på det här. Så är jag med i lite nätverk, både organiserat men framförallt kanske i oorganiserat, att jag försöker att hålla kontakt med en del människor som jag ser upp till och träffas och diskutera.
Som ett litet nätverk sådär, eller?
Ja, det är också en sån där sak som jag borde bli bättre på, men jag känner att jag får stor valuta från att göra det. Att prata med andra människor och höra andra spaningar. Eller...
Nej, men jag tänker just att du vann det priset du gjorde. Det måste ju ändå varit intresse från att komma till oss och berätta.
Ja.
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 Och så kanske. För ett sätt att nätverka och få möta människor och ändå lämna och säga, vardagen där man är och att få inspiration från andra.
Ja.
Så att, ja.
Nej, men jag tror mycket på det här med steal with pride. Ja. Man behöver inte stjäla och ta åt sig äran för saker. Mm. Men det finns ju ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt om det är någon annan som redan har gjort det. Mm. Så det är nog min devis lite grann. Mm.
Så har du sett någon ny utmaning? De här utmaningarna vi pratar om, eller kartläggningarna. Har du sett någon ny som har dykt upp under resans gång? Som du liksom jobbar med nu till exempel, eller?
Måste jag säga. Alltså, först och främst så tänker jag att det här låter ju klyschigt. Men jag tänker att vi har många utmaningar. Och jag tror framförallt att jag vill se det som möjligheter. Jag brukar säga att jag har flera förebilder, men min mormor, 96 snart, hon är verkligen en förebild för mig. Hon är, hon är själva devisen, det är inte hur man har det utan hur man tar det. Mm. Och det handlar om att utmaningar för mig, det är ju så mycket möjligheter. Och då är ju, det är ju en karta av oändliga möjligheter. Jag kan inte definiera än, men just det som ligger mig varmt om hjärtat nu, det är ju det här som jag började prata om, mer än bara ett jobb. Om den rapporten som vi kanske har pratat för lite om tidigare, om digitalt och tekniskt utanförskap. Det är över 1 miljon svenskar som hamnar i ett digitalt eller tekniskt utanförskap i samhället. Och en stor del av dem är ju de äldre. Men också att det kan vara ekonomiska eller språkbarriärer som gör att man hamnar utanför. Mm. Och det är frågor som jag känner för. Och jag tänker också då med den här digitala tekniska utvecklingen som går snabbare och snabbare. Men vi samtidigt ser då den här klyftan som blir större. Att våra medarbetare får känna att de kan bidra där. Och att vi som bolag kan göra skillnad. Det känner jag ganska mycket för. Mm. Vi har en fond som heter Elgiganten Foundation. Där våra medarbetare då kan rösta fram eller komma med förslag på vad vi ska göra med de fondmedlen. Och då kan man välja att antingen donera produkter eller donera kunskap, kompetens eller att bidra med pengar till organisationer då som jobbar med de här frågorna. Och det är sånt som står mig varmt om hjärtat just nu.
Stora och viktiga frågor.
Jättestora, jätteviktiga frågor som är viktiga för mig men också för väldigt många av våra medarbetare. Mm. Och som jag tror bidrar till den här bilden av att det är mer än bara ett jobb. Mm. Tiden tror jag är förbi när man vill jobba 8-5 och få en lön och kanske ett friskvårdsbidrag och en bonus. Man vill ha någonting mer. Mm. Och det tror inte jag att jag är ensam om att tro eller tänka.
Nej, sannolikt inte. Det tror inte jag heller. Precis som du säger så är det som en helt annan liksom, trend nu på det där. Och en helt annan inställning till ett arbete.
Nej, men man vill känna att det känns gott i magen eller känns bra i själen mer än tidigare.
Ja, men absolut.
Tror jag.
Mm. Ja. Och om det nu finns otroligt många andra aktörer på marknaden, vad är det som gör att jag ska gå till mitt jobb? Vad får jag energi av? Eller vad känns lite gott i magen när jag går hem på kvällen? Att jag har faktiskt kunnat bidra.
Mm.
Så ja, men det är frågor som jag tycker är viktiga och som jag känner ett stort brinn för.
Mm.
Mm.
Fortsätt att brinna och fortsätt lycka till med dina frågor, Hanna.
Tack.
Det var jättekul att ha dig här.
Tack för att jag fick komma. Det var roligt att få komma hit.
Ja. Det var precis som när vi har spelat in poddar. Och även här skulle man vilja prata mycket mer och mycket längre.
Låt oss fortsätta.
Ja, absolut. Tack så jättemycket för att du kom.
Tack själva.
Mm. Tack.